Nu är det dags för pubquiz igen på två feta grisar på ringen. Jag, Mattias Axelsson, kör quiz den 2 maj klockan 18.30. Drar vi igång. Max 5 i varje lag. Fina priser och god mat och god öl utlovas. Välkomna! Hej och välkomna till Kungar och krig, en podcast om svensk historia med mig, Mattias Axelsson. Jag är gymnasielärare i historia bland annat och den som programleder och pratar i podden Kungar och krig. Alltså den som guidar dig igenom den svenska historien kronologiskt från stenåldern till nutid. I dagens avsnitt så är det kung Sigismund och hans tid på den svenska tronen från 1592 till 1599 som vi ska prata. Sigismund blir ju kung när hans far Johan den tredje dör. Han är ju samtidigt kung av Polen Litauen och där är han ju kung betydligt längre period. Han är kung i Sverige i knappt 7 år. Men i Polen så sitter han som kung hela 44 år. Så Sigismunds liv är ju betydligt mycket mer än de 6-7 åren han sitter på den svenska tronen i slutet på 1500-talet. Men om det är tanken att jag ska prata i dagens avsnitt. Innan jag går in och pratar om Sigismund så ska jag som vanligt passa på att tacka er som är månadsgivare på de högsta nivåerna. Då är det Rickard Sandensaunet, Anna Zetterberg, Fredrik Wester, Jonathan Holmström, Kim Rönnholm, Rickard Wallman, Anders Harrison och Stefan Liljus som jag särskilt vill uppmärksamma för att ni är månadsgivare på de högsta nivåerna. Ni som inte är månadsgivare på patreon.com/kungarochkrig får gärna gå in och bli månadsgivare. Då får ni tillgång till samtliga avsnitt av podden. För vartannat avsnitt, det som kommer varannan vecka, det är ju ett Patreon-exklusivt avsnitt. Och det betyder för att få möjlighet att lyssna på samtliga avsnitt av Kungar och krig så måste man alltså vara månadsgivare. De senaste Patreon-exklusiva avsnitten som jag har släppt det är om Kalmar blodbad 1599. Det är om Klubbekriget 1596-1597. Det är om Uppsala möte 1593 och om det polska kungavalet 1587 bland annat. Och det är då avsnitt som ni bara kan lyssna på om ni är månadsgivare på patreon.com/kungarochkrig. Är ni inte månadsgivare så kan ni inte lyssna på de avsnitten. Men om vi då ska titta på kung Sigismund och vem han var och hur hans tid på den svenska tronen var. Så föds kung Sigismund den 20 juni 1566. Och den här perioden på 1560-talet, det är ju en oerhört turbulent period i den svenska historien. Kung Gustav Vasa, som har regerat i Sverige i närmare 40 år, har ju dött 1560. Och enligt hans vilja så har hans äldste son Erik blivit kung som Erik den 14. Det är ju det man bestämmer i Västerås arvförening på 1540-talet. Och tanken med den här arvföreningen det är ju att kronan ska gå i arv. Så när Erik dör så är tanken att hans äldste son ska bli kung och sen så ska den äldste son och så vidare. Men redan under de första åren av Eriks tid på den svenska tronen så blir det ju bråk mellan honom och hans bröder Johan och Karl framförallt. Johan är ju pappa till Sigismund så därför så finns det en poäng att börja historien redan här några år innan Sigismund föds. För Erik den 14, han fängslar sin bror Johan den tredje. 1563 så fängslas Johan tillsammans med sin hustru Katarina Jagellonica. Och just giftermålet med Katarina Jagellonica är en av de orsaker som gör att Erik blir misstänksam mot Johan eftersom Katarina Jagiellonica är syster till den polske kungen. Hon är dessutom katolik. När Johan fängslas på Gripsholms slott så följer Katarina Jagiellonica med. Hon sitter ständigt troget vid sin makes sida under den tid som hon är gift med Johan den tredje. Det kommer hon ju vara fram till sin död. Under fångenskapen på Gripsholms slott så föds sonen Sigismund. Hans syster Anna, som jag har gjort ett avsnitt om, som finns i flödet längre tillbaka, hon föds strax efter att Johan och Katarina har frigivits från fångenskapen på Gripsholms slott. För Erik den fjortonde, han har ju blivit sinnessjuk, eller han är i någon mening sinnessjuk. Och under våren 1567 så inträffar ju de famösa Sturemorden då Erik låter döda ett antal ledande adelsmän, bland annat ur släkten Sture. Sen flyr han ju ut i skogen och är under en period oförmögen att leda landet som kung. En av de saker som Erik gör efter den här förvirringen och Sturemorden och perioden där han är oförmögen att regera, det är att han under hösten 1567 friger Johan, Katarina och Sigismund. Anna är ju inte född riktigt än. Sen under sommaren året som kommer så bryter ju upproret mot Erik under ledning av just Johan och lillebrodern Karl ut. Det här upproret, det leder till att Erik den fjortonde avsätts och sätts i fängelse där han senare kommer att dö. Johan som den äldsta brodern till Erik, han är ju son i Gustav Vasas äktenskap med Margareta, Eriks dotter Lejonhuvud. Så de är ju halvbröder, han och Erik. Men han är ju den som nu står i tur att bli svensk kung med Erik avsatt. Så i januari 1569 så utses Johan till ny kung av Sverige och tar sig numret 3 och blir därmed Johan den tredje. Den här arvföreningen som instiftades eller som det beslutades om 1544, den arvförening som säger att Erik skulle bli kung när Gustav Vasa dog och sen Eriks son när Erik dör, den gör man ju nu om i och med att Erik är avsatt. Och det innebär att Eriks barn inte har någon rätt att ärva den svenska kronan. Och det är ju här någonstans som Sigismunds period i offentligheten egentligen börjar. För som son till hertig Johan så är han ju förvisso en av de högsta i Sverige. Men som son till kung Johan den tredje så blir han ju plötsligt den som ska ärva tronen när Johan dör. Så man beslutar att Sigismund helt enkelt är den som ska bli kung när Johan ska dö. Så i och med att Erik avsätts från den svenska tronen så blir också Sigismund kronprins. Vi vet inte speciellt mycket om Sigismunds första år, det vill säga om hans uppfostran och hans utbildning. Dock så vet vi en viktig detalj och det är ju det här att Sigismund uppfostras som katolik. För när Johan gifte sig med Katarina så kom man överens om att Katarina skulle ha rätt att fortsätta vara katolik. För Sverige hade ju börjat genomgå reformationen redan under 1520-talet. Och samtliga av Gustav Vasas barn uppfostrades ju givetvis till att bli goda lutheraner. Men Johan gifte sig då med en polsk prinsessa och i överenskommelsen så bestäms det att Katarina ska fortsätta få vara katolik. Det här får betydelse för Sigismund, alltså deras äldsta barn. För med sig till Sverige så tar sig Katarina bland annat ett antal katolska kaplaner. Och en av dem kommer att bli Sigismunds första lärare. Så Sigismund, han kommer att få en katolsk uppfostran trots att han då är tänkt att bli svensk eller att han är svensk tronföljare och tänkt att han ska bli svensk kung. Så det borde ju förmodligen varit klart redan här att det här skulle innebära ett problem eftersom Sverige nu var ett lutherskt rike sedan ett antal årtionden tillbaka. En förklaring till varför Johan går med på att hans äldste son ska uppfostras som katolik, det kan vara att han redan här har tankar på att Sigismund har chanser att även bli polsk kung. Det kan också vara så att det har funnits tankar om att han skulle få dubbel uppfostran, att han både ska uppfostras som katolik och lutheran, vilket jag kan få, jag har lite svårt att få att gå ihop i huvudet. Men just den här tanken om att Sigismund även ska kunna bli polsk kung lär ju ha funnits med när man beslutar om hur hans uppfostran ska vara, vad det ska vara för inriktning på den här möjligheten för Sigismund att bli kung. Förvisso så är Polen Litauen, som riket numera heter här i andra halvan av 1500-talet, ett land där det råder religionsfrihet. Men eftersom motreformationen hade varit framgångsrik i Polen under andra halvan av 1500-talet så skulle en katolsk bakgrund väsentligt öka Sigismunds chanser att bli kung av Polen. Johan själv hade redan under det tidiga 1570-talet planerat att ställa upp som kandidat i det polska kungavalet eller att eventuellt redan här på 1570-talet ha lanserat Sigismund som ju då skulle vara tämligen ung, men det rann ut i sanden. Det blev inte någon kandidatur utan 1586 fick man istället vänta till. För i december 1586 så avlider den polska kungen Stefan Batory. Och änkedrottningen Anna Jagiellonica, som då alltså är syster till Katarina Jagiellonica, alltså Sigismunds mamma. Hon, änkedrottning är hon för att hon var gift med Stefan Batory givetvis då. Hon pratar med Johan den tredje, som är alltså hennes svåger, och önskar av honom att Sigismund nu ska kandidera till att bli polsk kung. Johan visade ett visst intresse och bland annat så handlade ju det om att en allians mellan Sverige och Polen skulle innebära en större möjlighet att besegra Ryssland, som ju har tornat upp som den stora fienden här under andra halvan av 1500-talet. Men när Johan nu har bestämt att Sigismund ska kandidera i valet och eventuellt bli polsk kung, så måste man bestämma hur en eventuella framtida personalunion mellan Sverige och Polen då ska utformas. För hur ska Sverige styras när Sigismund så småningom blir kung över två länder? Han blir ju kung både över Sverige och över Polen-Litauen. Resultatet av diskussionen landar i de så kallade Kalmare stadgar. Och det som bestäms i Kalmare stadgar, det är bland annat att kungen inte får ge bort någon del av det svenska riket. Ingen från Polen får ta del av det svenska rikets styrelse. Och Sveriges lagar och Sveriges religion ska på intet sätt förändras bara för att Sigismund är kung över två riken. Så en union mellan Sverige och Polen med en gemensam regent ska inte innebära en union där de här två länderna går ihop så som Polen och Litauen hade gjort. Utan det här skulle vara en ren personalunion med två självständiga riken med en gemensam regent som den egentliga, det som håller länderna samman. Flera tusen adelsmän hade samlats utanför Warszawa när det var dags för det polska kungavalet. Och Sigismund var en av kandidaterna. De andra kandidaterna var den habsburgske ärkehertigen Maximilian och den ryska tsaren Fjodor. Svenska förhandlare skickades till Polen för att förhandla för Sigismund, och det var Erik Sparre som var den som ledde de här förhandlingarna, eller som ledde den svenska delegationen. Det viktigaste argumentet för att föra fram Sigismund som kandidat, det var ju hans släktskap med det jagellonska kungahuset. Men någonting som Johan inte ville kompromissa om, det var Estlands ställning. För Estland hade ju erövrats av Sverige under 1560-talet, men polackerna, de hävdade att de skulle ha rätt i hela det här området som kallas för Gamla Livland och därmed även Estland. Johan den tredjes order till den svenska delegationen var tydlig: ge inte upp Estland. Men eftersom man inte kom någonstans i förhandlingarna så gav man ett vagt löfte om att Estlands ställning skulle lösas senare. Och det kan ha varit det här löftet som gjorde att man den 9 augusti 1587 valde Sigismund till polsk kung. Att den svenska delegationen hade givit polackerna ett vagt löfte om att ge upp Estland eventuellt i framtiden gjorde att Johan den tredje blev fullständigt rasande efter att den initiala glädjen över att hans son nu hade blivit vald till polsk kung hade lagt sig. Så Johan mottog det här beskedet med väldigt dubbla känslor. Dels så blir han givetvis glad för att Sigismund nu är vald till kung av Polen från 1587, men också fly förbannad över att han kanske eventuellt tvingas ge upp Estland. Men nu är då Sigismund vald till kung av Polen. Men hans första år som polsk kung ska präglas av stora oroligheter. För de som har stöttat en av hans motkandidater, Maximilian av Habsburg, de accepterar inte valet av Sigismund som kung. Så de som företrädde Maximilian, de tar till vapen och försöker kräva att han istället ska bli polsk kung. Så direkt efter att Sigismund har valts till polsk kung 1587 så utbryter det ett regelrätt inbördeskrig om den polska tronen. Därtill så har ju Sigismund inte möjlighet att gå med på att ge bort Estland så som det har lite grann lovats i de här förhandlingarna. Kungen vägrar dessutom att släppa iväg Sigismund till Polen. Men till slut så ändrar sig Johan och låter Sigismund bege sig till Polen. Men då med det tydliga villkoret att Sigismund ska vägra bekräfta avtalet om Estland och att Estland ska bli en del av Polen. Sigismund är ju när han kommer ner här till Polen en främling. Han pratar förvisso polska, han är förvisso katolik, men han har ju aldrig levt i Polen. Han är ju uppvuxen i Sverige. Så det betyder att han är helt utlämnad åt sina polska rådgivare. Han har förvisso med sig sin syster Anna som kommer följa honom egentligen genom hela livet, och hon är ett viktigt stöd till Sigismund. Sigismund är ju dessutom till skillnad från sin far en ganska försiktig kung. När Johan har beskrivit som hetlevrad och impulsiv så är Sigismund snarare en ganska blyg och tillbakadragen person. Sigismund, han har beskrivits som en person som vars handlande präglas av tålmodighet. Han har förvisso fått del av de estetiska sidorna som Johan också har. Så Sigismund, han är intresserad av arkitektur, han är duktig på att måla, han sysslar med silversmide och guldsmide, han spelar dessutom instrument. Men det är kanske inte riktigt de egenskaperna som man behöver ha när man kommer ner till Polen som nyvald kung, med dessutom en tydlig motkandidat vars anhängare tar till vapen för att störta den nyvalda kungen Sigismund. Men Sigismund lyckas åtminstone med hjälp av sina rådgivare och med hjälp av folk som stöder honom behålla sin plats på, eller ta den plats på den polska tronen som har givits honom i och med valet 1587. Men Sigismund trivs verkligen inte som kung av Polen, och han överväger redan tidigt under sin tid som polsk kung att abdikera. När Sigismund och hans far Johan möts i Reval på sensommaren 1589 så diskuteras det här med abdikation. Och vad det verkar så är Johan väldigt inne på att få hem sin son igen. Så han är helt med på att Sigismund ska abdikera. Men det tycker inte den svenska adeln är någon god idé. Att den svenska adeln och riksråden inte vill att Sigismund ska abdikera, det är ju för att de då riskerar en konflikt med Polen. Och det är en konflikt som man inte kan ta just nu, eftersom det ryska 25-årskriget håller på och rasar på den svenska östfronten. Johan blir givetvis återigen rasande för att riksråden inte gör som han vill. Men Sigismund väljer att inte lyssna på sin far, utan återvänder till Polen för att ta ledning i kampen för Polen mot de tatarer som har anfallit Polen från söder. Efter att Sigismund lämnar Reval och far tillbaka till Polen så kommer Johan och Sigismund aldrig mer att träffas. Väl tillbaka i Polen så gifter sig Sigismund med Anna Konstantina, eller Anna av Österrike. Och hon blir då polsk drottning från den 21 maj 1592 och kommer så vara fram till sin död 1598. Hon är alltså gift med Sigismund i knappt 6 år. Och det innebär att hon kommer också bli svensk drottning så småningom när Sigismund blir svensk kung. Samma år som Sigismund gifter sig med Anna så avlider ju Johan på Stockholms slott. Han somnade in i november 1592 efter en längre tids sjukdom. Och det betyder att det nu är dags för Sigismund att även bestiga den svenska tronen och bli svensk kung. När Johan är borta och med Sigismund som polsk kung så lämnar ju det här lite grann ett maktvakuum i Sverige. De adelsmän som har blivit ordentligt tillbakatryckta under Johans tid vid makten och även hans lillebror hertig Karl, det vill säga Sigismunds farbror, de börjar se en möjlighet att öka sina egna maktsfärer här i det vakuum lite grann som uppstår med Johan den tredje borta. I väntan på att Sigismund ska komma tillbaka till Sverige och stiga upp på den svenska tronen så är det riksrådet, alltså de högsta adelsmännen och hertig Karl som regerar och styr i Sverige. Att Sigismund har uppfostrats som katolik hjälpte honom ju tydligt när han skulle bli kung av Polen. Men när han nu ska bli kung av Sverige så blir ju katolicismen ett stort problem. Det finns väl egentligen ingenting som säger att Sigismund hade som avsikt att återkatolicera, att göra en motreformation i Sverige. Men det är ändå någonting som väldigt tydligt, en linje som drivs av hertig Karl. Och många präster, alltså lutherska präster i den svenska kyrkan, är oroliga när de inser att en katolsk kung ska bli kung över Sverige. För dels har vi ju situationen av att Sigismund faktiskt själv är katolik. Sen kommer han ju förmodligen också då ha med sig katolska rådgivare som kommer att påverka kungen. Så det som hertig Karl och prästerna och rådet gör, det är att man i våren 1593 samlar ett kyrkomöte i Uppsala där man bestämmer att den svenska kyrkan ska vara luthersk. Man antar den Habsburgska bekännelsen. Och det här är ju någonstans också höjdpunkten för den svenska reformationen. Efter det här så finns det ingen återvändo. För under Johans tid som svensk kung så har det ju vacklats. Även om Sverige inte har blivit katolskt så har ju mycket av den kyrkopolitik som Johan fört inneburit att man tagit tillbaks en del av de katolska bruken. Sigismund, han skriver ett brev, ett öppet brev till det svenska folket där han lovar att han inte ska tvinga på någon en annan religion, alltså en katolsk katolicismen. Men det nöjer sig inte det svenska rådet och hertig Karl med, utan man tvingar helt enkelt Sigismund att han ska lova att respektera det beslut som har fattats på Uppsala möte 1593. Och de säger att om du inte går med på det här så får du inte bli svensk kung. Men det här är ju också ett tydligt brott mot det som har beslutats i tidigare arvföreningar. För enligt arvföreningen från Västerås så ska kungamakten ärvas utan några som helst inskränkningar. Vilket ju det här tydligt är. Där kungen lovar vissa saker innan han ens får gå upp på tronen. Men Sigismund kommer åtminstone till Sverige under hösten 1593. Till en början så vägrar han att gå med på att acceptera beslutet i Uppsala från tidigare under våren. Men när det har gått några månader och vi har kommit fram till februari 1594 så gör Sigismund en kungaförsäkran där han säger att han lovar att hålla fast vid det som har beslutats i Uppsala. Och i det så innebär också att ingen som tillhör någon annan tro än den lutherska ska få inneha några offentliga ämbeten i Sverige. Med detta sagt från Sigismunds sida så är det dags för kröning och Sigismund blir nu då också officiellt kung av Sverige. Han kröns den 19 februari 1594 i Uppsala domkyrka. Men eftersom Sigismund nu är kung av både Sverige och Polen-Litauen så måste man innan Sigismund återvänder till Polen-Litauen besluta hur Sverige ska styras i hans frånvaro. Och enligt de kalmare stadgar som man tidigare hade beslutat om så skulle Sverige under Sigismunds frånvaro styras av 7 personer där en skulle utses av hertig Karl. Till Polen skulle Sigismund ta med sig några rådsherrar. Sigismund utfärdar innan han reser tillbaka till Polen en fullmakt som beskriver hur Sverige ska styras. Det blir hertig Karl och rådet som får i uppgift att styra Sverige i kungens frånvaro. Men Sigismund lägger till ett antal inskränkningar. Bland annat så får man inte sammankalla någon riksdag utan kungens närvaro. Man får heller inte utfärda några nya förordningar utan kungens närvaro. Dessutom så tillsätter kung Sigismund ett antal personer som ståthållare på de viktigaste slotten för att på så sätt kunna ha kontroll över det svenska riket. Så de han sätter som ståthållare, det är ju sådana som är lojala eller som man tror är lojala med honom. Det här är en lösning som vare sig Karl eller riksrådet är speciellt förtjusta i. Och det gör att hertig Karl och riksrådet helt plötsligt ser varandra som vänner. Det har man kanske inte riktigt gjort tidigare, men enligt principen fiendes fiende någonstans blir vän. Så för hertig Karl och riksrådet kommer varandra närmare i och med att Sigismund då har utfärdat sagt det här att de inte får göra vissa saker i hans frånvaro. Så bara några veckor efter det att Sigismund åkte tillbaka till Polen så ingår rådet och hertig Karl en överenskommelse där Karl får titeln riksföreståndare. Hertig Karl eller riksföreståndare Karl, han skickar ett brev till Sigismund där han ber Sigismund om att få en fullmakt som skulle ge honom, alltså hertig Karl, möjlighet att styra Sverige i princip som kung i Sigismunds frånvaro. Om Sigismund inte går med på att ge hertig Karl fullmakt så säger hertig Karl att han ska sammankalla en riksdag. Sigismund vägrar givetvis att gå med på att ge hertig Karl kungliga maktbefogenheter, och han förbjuder också hertig Karl att kalla samman ett möte för ständerna. För det har han ju uttryckligen sagt redan tidigare. Men hertig Karl lyckas få stöd från rådet för att sammankalla en riksdag i Söderköping i september 1595. Hertig Karl kräver av den här riksdagen att de ska ge honom full myndighet som riksföreståndare och att samtliga ståthållare i riket ska lyda under hertig Karl. Och hertig Karl hotar att han ska avgå och dra sig tillbaka om han inte får igenom sina krav. Så riksdagen i Söderköping 1595 beslutar att hertig Karl ska få de här maktbefogenheterna som riksföreståndare. Sigismund får nyheten om beslutet i Söderköping 1595 och plitar ihop en skrivelse där han skriver att det här beslutet i Söderköping, det är ogiltigt, och han förbjuder återigen hertigen och riksrådet att kalla till fler möten med ständerna. Hertig Karl bryr sig inte så jäkla mycket om vad Sigismund skriver, utan han avsätter flera av de Sigismund-lojala ståthållarna som har suttit på de svenska slotten och tillsätter egna ståthållare som är lojala mot honom, vilket innebär att Karl successivt stärker sin makt över Sverige mer och mer. Han sammankallar en ny riksdag återigen mot Sigismunds förbud. Den här riksdagen, den sammanträder i Arboga i januari 1597. Och när Sigismund får höra om att hertig Karl igen har trotsat Sigismunds beslut, så säger han att hertig Karl nu inte får ha några politiska uppdrag att styra Sverige och riksrådet ska ensamt styra och bestämma över det svenska riket. Men ständerna i Arboga i januari 1597, de bekräftar Karls ställning som riksföreståndare. Och hertig Karl har därtill en stor militär styrka, vilket gör att han har ett våldskapital som man kan använda för att göra sig av med de ståthållare som fortfarande sitter kvar, alltså de Sigismunds lojala ståthållare som fortfarande sitter kvar på olika slott runt om i Sverige. Det här är droppen som får bägaren att rinna över för Sigismund. När hertig Karl nu upprepade gånger har trotsat det Sigismund har beslutat och så öppet har utmanat Sigismund om makten i Sverige. Och det här gör att vi nu har ett inbördeskrig i Sverige. Alltså det kriget som oftast kallas för avsättningskriget mot Sigismund, som ju är det sista eller senaste inbördeskriget vi har haft i Sverige. Och det rasar ju under 1500-talets absolut sista år, mellan 1598 och 1599. Sigismund kommer tillbaka till Sverige under 1598 med sina trupper. Tyvärr för Sigismunds del så dör hans hustru Anna, bara 25 år gammal, strax innan han ska ge sig av till Sverige. Hon dör i barnsäng och nu är Sigismund utan hustru och Polen-Litauen och även Sverige då är ju utan drottning. Hertig Karl, han fortsätter sitt propagandaspel i Sverige och försöker utmåla kungen som en katolik som vill återinföra katolicismen i Sverige. Polackerna är inte helt övertygade om att de ska låta Sigismund resa till Sverige. Men den högsta polska politikern Jan Zamoyski menar att det är alldeles utmärkt att genomföra en militär insats mot Sverige. Flera svenska riksråd som är lojala med Sigismund ser vad som håller på att hända och lämnar Sverige för att slå sig ner hos Sigismund i Polen. De pushade också på Sigismund för att invadera Sverige och återta sin rätt och göra sig av med hertig Karl, som ju så tydligt har utmanat Sigismund om styret av Sverige. Det svenska riksrådet är dock inte förtjusta i att Sigismund ska komma till Sverige med en alltför stor truppstyrka. När Sigismund väl tar sig från Polen till Sverige så är det med ungefär 4000 man, och det är legosoldater från Tyskland, från Kroatien och från Ungern, och därtill ett antal soldater från det kungliga polska gardet. I slutet av juli 1598 så landstiger Sigismund med sina 4000 soldater i Kalmar i södra Sverige. När Sigismund kommer till Sverige här under sommaren 1598 så ser det ganska ljust ut för Sigismund. Adelsmännen i de södra delarna av Sverige var förhållandevis välvilligt inställda till Sigismund som kung, och även präster och borgare i de stora städerna i Sverige var huvudsakligen lojala med Sigismund. Vid det här läget under sommaren 1598 så fanns det heller inte någonting som indikerade att bönderna i Sverige skulle ta till vapen mot kungen Sigismund. Så Sigismund rör sig norr ut. Kavalleriet får åka med båt upp längs med Östersjökusten, och fotsoldaterna de marscherar upp genom landet, och vid Stegeborg så förenas kavalleriet och fotsoldaterna med varandra, och då är vi inne på hösten 1598. Samtidigt så står hertig Karls armé i norra Östergötland. Det påbörjas förhandlingar mellan kung Sigismund och hertig Karl, där kung Sigismund kräver att alla avtal som har träffats under den period som han har befunnit sig i Polen ska förklaras som ogiltiga. Hertig Karl, han menar dock sin sida att kungen har brutit mot sina förpliktelser genom att han nu har tagit in utländska trupper, alltså de här legoknäktarna från Tyskland och Kroatien samt de polska soldaterna. Och hertig Karl säger att om vi ska förhandla så måste du först skicka tillbaka de utländska trupperna. De första egentliga striderna mellan hertig Karls trupper och kung Sigismunds trupper sker den 8 september vid Stegeborg. Hertig Karls trupper är de som framförallt står som förlorare efter slaget vid Stegeborg. Sigismund ger dock order om eldupphör, och det finns de som menar att det här var ett stort misstag från Sigismunds sida. Man spekulerar i om det här handlar om att Sigismund helt enkelt inte ville att fler soldater, som ju faktiskt var hans undersåtar, skulle dö. Så därmed så gav han då order om eldupphör. Om man inte hade gjort det så hade hertig Karls armé mycket väl kunnat blivit helt besegrade vid slaget vid Stegeborg, och utgången av inbördeskriget mellan hertig Karl och kung Sigismund hade blivit någonting helt annat. Men så blir inte fallet, utan i slutet av september, närmare bestämt den 25 september, så möts de båda trupperna igen. För hertig Karls styrkor och Sigismund styrkor står då vid Stångebro. Och vi har det avgörande slaget vid Stångebro, där istället hertig Karl står som segrare. Och efter slaget vid Stångebro, när hertig Karl då har stått som segrare, så inleds det nya förhandlingar mellan hertig Karl och Sigismund. De här förhandlingarna, de leder till ett avtal som innebär att Sigismund ska resa till Stockholm, och inom 4 månader så ska det hållas en riksdag där man ska diskutera de frågor som man inte har kunnat komma överens om. Man beslutar också om att båda sidorna ska skicka hem sina respektive trupper. Sigismund, han väljer dock att inte bege sig till Stockholm, utan han reser tillbaka till Polen. Exakt vad det är som gör att han ändrar sig, det vet vi inte. Men tydligen så ska han ha fått någon form av meddelande från Polen här under tidigt oktober 1598. Vad som fanns i det här meddelandet är okänt, men kungen ändrar sina planer och reser helt enkelt tillbaka till Polen via Kalmar. Det kan vara så att Sigismund, för han har ju fortfarande kontroll över både Stockholm, över Kalmar, över Älvsborgs slott och över hela Finland. Och det kan mycket väl vara så att han tänker att han ska använda sina militära resurser för att återta striderna med hertig Karl och faktiskt med vapen i hand avsätta eller göra sig av med hertig Karl och återta rollen som kung över Sverige. Men det går inte riktigt så som Sigismund har tänkt sig, för trots att Sigismund är borta så sammankallar man ändå en riksdag i Jönköping i nyår 1598. Och i beslutet från Jönköpings riksdag 1598 så säger man bland annat att om inte Sigismund besvarar den här skrivelsen så kommer han att avsättas som svensk kung. Det går ungefär ett halvår innan man återigen sammankallar en riksdag, och då är vi på sommaren 1599. Och eftersom Sigismund inte har besvarat skrivelsen från Jönköping ett halvår tidigare så beslutar riksdagen sommaren 1599 i Stockholm att Sigismund är avsatt som svensk kung. Man ger en möjlighet för Sigismund att lite grann klamra sig kvar vid den svenska tronen eftersom hans son Vladislav skulle kunna bli utsedd till svensk tronföljare. Men det skulle då komma med villkoret att Vladislav skulle skickas till Sverige för att få en luthersk uppfostran och hertig Karl som förmyndare. Och om Sigismund inte gick med på det här så skulle man utse en annan kung. Och det här var ju fullständigt omöjligt för Sigismund att acceptera att Vladislav skulle tas ifrån honom, skickas till Sverige, uppfostras som lutheran, dessutom av hans bittra fiende, hans farbror, hertig Karl. Efter att Sigismund har lämnat Sverige och efter att de olika riksdagarna här under 1598-1599 har beslutat att Sigismund inte ska få vara svensk kung, så faller kungens fästen i hertigens händer. Det första slottet att falla, det är ju Kalmar som 1599 i maj, efter att ha belägrats, intas av hertig Karls styrkor, och vi får det andra Kalmar blodbad 1599. Och det pratade jag ju mycket om i senaste Patreon-exklusiva avsnittet. Hertig Karl tar sen också kontroll över Finland. Under hösten 1599 så erövrar man Narva, och under början av 1600 så hamnar även de estländska områdena under hertig Karls kontroll. Och i och med att alla Sigismund-trogna fästen har fallit så är Sigismunds tid som svensk kung även i praktiken slut. Och märkte ni här att vi nu faktiskt äntligen kom in på år 1600. Vi passerade alltså gränsen mellan 1500- och 1600-tal. Och under i princip hela återstoden av kung Sigismunds liv så vägrar han att släppa möjligheten att bli svensk kung. Han hävdar envist att han har rätten till den svenska kronan, vilket han aldrig kommer att få. Men det här att Sigismund inte släpper det gör att det i princip blir ett 30-årigt krigsstillestånd mellan Sverige och Polen-Litauen. Trots att Polen vinner flera viktiga strider mot Sverige så lyckas man inte få till en avgörande seger. Och problematiskt för Sigismund det är att han inte har tillräckligt med ekonomiska resurser för att bedriva ett krig mot Sverige för att återta den svenska tronen. Sigismunds position som polsk kung var dessutom starkt ifrågasatt, vid flera tillfällen under de närmare 30 år som skulle följa här nu under första delen av 1600-talet. När han gifte sig med Constantia i december 1605 så blir det ytterligare ett vedträ som kan läggas på den antikatolska elden, som har varit någonstans en av de saker som har gjort att det har varit konflikter och uppror mot kung Sigismund av Polen. Det har bland annat förekommit rykten bland den polska adeln om att Sigismund vill göra om Polen till ett arvkungadöme, precis som Sverige är. Polen är ju ett valkungadöme, som ni säkert har förstått, i och med att Sigismund valdes till kung. Kung Sigismunds makt är dessutom tämligen begränsad eftersom han är beroende av den månghövdade polska adeln för att få pengar, eftersom Sigismund har bara kontroll över en liten del av statsfinanserna. Och eftersom adeln inte är jättesugen på att ge honom pengar för att kriga mot Sverige, eftersom för dem, alltså för den polska adeln, så är det andra hot som är betydligt viktigare att ta itu med. Och det här är ju då, som jag nämnde tidigare, en av de orsaker som gör att Sigismund aldrig lyckas vinna tillbaka den svenska tronen. När hans antagonist och farbror Karl den IX, som han nu har utnämnt sig till, dör 1611, så ser Sigismund en stor möjlighet att ta tillbaks sin position på den svenska tronen. Han säger till tronföljaren Gustav den andra Adolf att om det ska bli en fred mellan Sverige och Polen, så finns det ingen, det kommer inte bli en fred mellan Sverige och Polen om Gustav II Adolf stiger upp på tronen, utan han måste ge den till Sigismund. Gustav II Adolf menar tvärtom att Sigismund måste erkänna att Gustav II Adolf nu är rättmätig svensk kung, och det är inte förrän vid fördraget i Altmark 1629, ett sexårigt vapenstillestånd mellan Sverige och Polen, som Sigismund erkänner att hans kusin Gustav II Adolf är rättmätig innehavare av den svenska kronan. Däremot så menar Sigismund fortsatt att hans arvingar, alltså hans söner, är de rättmätiga arvingarna till tronen när Gustav II Adolf skulle dö. Sigismund blir sämre och sämre rent fysiskt efter det här fördraget i Altmark 1629. Han har som främsta målsättning under de sista åren i livet att hans äldste son Vladislav ska kunna återta den svenska tronen, så att hans barn då ska bli svensk kung, något som han då inte har kunnat vara mer än några år här i slutet på 1590-talet. Men det lyckas han ju aldrig med. Hans hustru Constantia, hon dör under sommaren 1631, och när han ska göra sig i ordning för att resa till Krakow för att närvara vid hennes begravning, så är han tyvärr så pass sjuk att han inte orkar komma iväg. Och han blir sängliggande under de sista månaderna i livet. Och i slutet på april 1632 så somnar kung Sigismund in. Som svensk kung så satt han väldigt kort tid. Förutom två ytterligare regenter, nämligen Ulrika Eleonora, som är en parentes efter Karl den XII, och hennes man Fredrik den I. Hon satt som regerande drottning i bara knappt ett år. Och Karl den X Gustav, som var kung i bara 5 år och 252 dagar. Han dog ju i februari 1660 här i Göteborg. Så Sigismund, han kommer faktiskt på en icke så hedrande tredje plats om man räknar i hur lång tid som svenska regenter har suttit på tronen. Hans farbror Erik den XIV, som ju man brukar räkna som en av de mest kortlivade regenterna, han satt ju hela 8 år. Nu har jag inte räknat med flera av de kungarna som satt under medeltiden, alltså tidig medeltiden. Vi inte vet så mycket om vilka kungar som satt hur länge och liknande. Utan av de kungar i modern tid, alltså, använder sig efter Gustav Vasa, så då är alltså Sigismund på tredje plats över de regenter som har suttit kortast tid på den svenska tronen. Dock ska det också kommas ihåg och sägas till hans fördel att han förmodligen, vad jag kan komma på i alla fall, är den kung som har regerat över störst landmassa. I och med att han då var kung över både det svenska riket och över det väldiga polsk-litauiska riket, så sträcker ju sig hans rike i princip från Norra ishavet ner till Svarta havet. Och vad jag kan komma på så är det ingen svensk kung, vare sig Karl X Gustav under stormaktstiden eller någon annan svensk kung som har regerat över ett större rike än Sigismund. Men han är alltså då svensk kung under en ganska kort period, däremot polsk kung under betydligt längre tid. Därmed så har vi väl förhoppningsvis stängt boken för 1500-talet och kommer i nästa avsnitt gå rakt in i ett nytt århundrade med Linköpings blodbad år 1600. Det avsnittet, det blir ett Patreon-exklusivt avsnitt, så för att lyssna på hela det avsnittet så måste du bli månadsgivare på patreon.com. Podden finns också på sociala medier, på Facebook, Twitter och Instagram. Gå gärna in och följ podden på de här ställena. Så hörs vi igen om en vecka. Ha det så bra till dess. Ciao!
Kungar och krig produceras av Reostat Media AB.